Du lyssnar på Efter åtta och jag heter Gerd Evegård. Jag ska vara er programvärd ikväll. Du hörde just His Eyes is on the Sparrow, eller Han omsorg har om sparven som den heter på svenska. Temat för mitt program det är trygghet och förtröstan. Jag kommer att dela olika händelser i mitt liv där min tro har prövats. Och också mötet med människor som har berört och påverkat mig. Du hörde just Barnatro av Angelita Noni. Nu ska ni i tanken få flytta er upp till Piteå Älvdal. Där sitter en man och han kokar kaffe på klassiskt norrländsk vis över öppen eld. Forsens brus blandas med eldens sprakande. Ett varmt leende sprider sig över hans ansikte när han så yppar de numera bevingade orden Hua så gott en fattig kan må. Så gott en fattig kan må. Det var min pappa Åkes favorituttryck på äkta klingande piteåbonska. Skogsarbetaren som fick börja arbeta som 12-åring i skogen för att hjälpa till att försörja den fattiga 13-barns familjen. Men pappa han hade en förunderlig förmåga att vara förnöjsam. En nästan bortglömd konst idag. Förnöjsamhet. Han var förnöjsam över så lite. Nästan banala saker kan vi tycka. Men det är väldigt bibliskt. Vi läser i första Timoteusbrevet 6:6 så här. Guds fruktan i förening med förnöjsamhet. Det är verkligen en stor vinning. En sak till, det var också den nästan barnsliga förtjusningen att alltid, det han sist hade varit med om, det var alltid det bästa. Och vi barn hörde honom säga på fullt allvar, alltså det här var den bästa gudstjänsten jag har varit på. Och att han verkligen menade det, det tvivlade vi inte på varje gång. När pappa dog, då försökte vi sätta ord på vad han lämnade till oss som barn, arv och så. Och då var det inte materiella ting som vi tänkte på, för det fanns det inte mycket av. Men det arv som han lämnade över, det var ett arv som var långt mycket, mycket mer värt. Det var ett arv om hur man lever sitt liv. Och där var just förnöjsamheten en viktig del, ett viktigt arv. En annan sak det var att förundra sig gång på gång, hela livet, över att Gud ständigt hade något nytt att säga. Och en annan grej det var att han ställde sig alltid på den som just då var anklagad. För han var, brukar vi säga, den anklagade ständige och ivrige försvarsadvokat. Det spelar liksom ingen roll vad vi barn försökte säga. Att den och den hade gjort det och det. Han försökte alltid se att den som just då för tillfället var anklagad ändå hade något gott i sig. Jo, men... Pappas barn skrev i 7 barn i Piteå-tidningen i minnesrunan efter pappa. Och där försökte vi beskriva allt det här. Och vi har många gånger sagt att vi skulle vilja bli och faktiskt vara som han. Tänka som han. Och i ärligheten så i självrannsakningens stund så har vi självfallet ställt oss frågan. Vad kommer folk att minnas av oss? Vilket arv lämnar vi efter oss? Och vem i vår omgivning skulle vilja bli lik oss? Vi som ju är pappas barn även i en vidare bemärkelse. Där visar Jesus på sig själv som ett exempel. Hörni, lär av mig. För jag har ett milt och jag har ett ödmjukt hjärta. Jag tror att det är nyttigt att då och då stanna upp, se över mitt liv, mina värderingar, mina prioriteringar och fråga mig vad som är riktigt viktigt. Och att aldrig sluta förundras över att just jag får vara en människa, skapad och älskad av Gud, min himmelske far, för att vara hans avbild på jorden. Hans söner och döttrar, pappas barn, det är stort. Och att be om varma, ömma hjärtan som ser min bror och syster, som ser bakom alla fasader. Att ge ett leende, en kram eller ett uppskattande ord, det kan göra långt mycket mer än vad du tror. I din familj, bland dina vänner och på jobbet. Vi kan faktiskt bli gudomligt slösande. Kanske allting som sker av kärlek har ett värde som varar, medan allt annat ytligt märkvärdigt bleknar bort. Ni hörde just Ingemar Olsson som sjöng Hoppet som bär mig. I min barndoms pingstförsamling i Vidsel så fanns det många gudfruktiga människor. Män och kvinnor som tog sin tro på heligt allvar, verkligen. En morgon vaknade en av de äldre männen med en märklig känsla av att ha drömt något väldigt ovanligt. Och han berättade under stor sinnesrörelse på gudstjänsten samma dag att han just hade haft en besynnerlig dröm. Och han hänvisade, det kan faktiskt vara som det står i skriften, gamla män ska ha drömmar. Han tyckte sig ha sett i drömmen om det som står i skriften i Hesekiel 47. Om hur Herren lät profeten se mycket mer än han hittills trott var möjligt. Hur han mätte upp mer och mer. 1000 alnar, 1000 alnar och 1000 alnar till igen. I samma gudstjänst sitter en mycket begåvad musikalisk ung flicka som greps av mannens dröm. Och berörd av drömmen och bibelsammanhanget så går hon hem och komponerar en sång. Den sången berörde alla, även mig. Och jag beslöt, den måste spelas in. Och så blev det. Och många har sedan berättat att den har hjälpt dem vid olika vägskäl i livet. En mycket kär och nära vän till mig berättade att hon, anledning visste hon inte riktigt, men hon hade verkligen fastnat för den sången. Och just då var det liksom inget särskilt i hennes liv, men hon gick ändå och nynna på den där sången som jag hade spelat in då. Jag för dig ut på nya vatten där du aldrig varit förut. Lita på mig och se hur jag för dig ut. Ungefär ett år senare så får hon ett tungt besked att hon har en mycket aggressiv cancer i matstrupen. Och en mycket svår och en mycket tung tid följde. Och hela tiden så bar just den här sången henne genom på något sätt. Det var strålningar. Det var genom alla tuffa cellgiftsbehandlingar. Det var den dagen när hennes vackra hår bara faller av i tussar. Och slutligen den svåra och oerhört riskfyllda operationen. Jag för dig ut på nya vatten där du aldrig varit förut. Lita på mig och se hur jag för dig ut. Idag så håller Eva på att så sakta tillfriskna, vilket ju inte mindre är än ett mirakel. Och skanningen av hennes kropp visar nu inga metastaser eller någonting som kan oroa. Att lita på honom visar sig vara helt rätt. Det höll.
Jag för dig ut. Jag för dig ut på nya vatten där du aldrig varit förut. Vila i
Du hörde sången Jag för dig ut, och sångerska det var ju jag då. Besvikelsen var stor. Jag hade verkligen dubbelbokat mig. Och jag som hade sett fram emot att få åka tillsammans med det härliga gänget runt kring Leif Svensson och vittna och sjunga i Estland. Men det var bara att inse fakta. Det blev inget Estland för mig. Åtminstone inte nu. Någonting som jag sen har funderat över mer än en gång. Jag brukar inte dubbelboka mig. Jag försöker nog hålla rätt på mina uppdrag, men den här gången hade jag alltså det. Jag sitter så på väg till Finland, på färjan Maribella. På väg till bibelskolan strax utanför Helsingfors. Där skulle jag undervisa under några dagar. Och det var blåsigt och det var besvärligt på havet. Jag vaknade av att möbler välte i hytten. Jag vaknade också vid femtiden av att någon efterlyste i högtalarna om det fanns någon läkare ombord. Jag gick för att få mig lite frukost men stannade. I korridorerna var alla samlade runt tv-monitorerna. Och en isande känsla av att någonting inte stod rätt till gick upp för mig. Sakta, sakta så träffade den ohyggliga sanningen oss alla som stod där. Ett annat fartyg, Estonia, hade förlist under natten på samma hav som vi. Och en fullständigt ofattbar siffra människor hade följt med fartyget till havets djup. Det gick inte att ta in. Vi såg räddningsjollarna, vi såg hur några av de överlevande fördes över till tryggheten och räddningen på vårat fartyg. Framme i Helsingfors så möter oss sjukvårdspersonal och kristeam som erbjuder oss hjälp om vi var i behov. Men jag får skjuts till bibelskolan och skakad ända inne i mitt innersta så samlas vi med de unga finska bibelskoleeleverna. De som nu sörjde alla sina kamrater från Bibelskola Pingst i Jönköping. Det gick inte att hålla några lektioner. Men vi sjöng och vi grät och vi bad. Och vi sjöng och vi grät. Vi sjöng sånger om hoppet, om himlen, om den himmelska verkligheten, om sången i himlen.
Till den som sitter på tronen och Guds offerlön. Till den som sitter på tronen och Guds offerlön. Till lovsången är en och välde.
lyssnade just till Den som sitter på tronen. Och det var jag och några kompisar från Norge som sjöng den. Alla dessa stormar. Alla dessa orkaner. Det filippinska folket, de var luttrade. För det här hände hela tiden. Man såg över skadorna. Man plockade ihop allt som gick att reparera. Och så började man om. Men aldrig kunde de ana det som väntade dem just den här natten. För alldeles snart så skulle en tyfon drabba med en ohygglig kraft. En styrka som aldrig tidigare skådats. Jolanda var på väg. Jo, man hade fått varningar. Just över den lilla ön Leyte såg det ut som om orkanen hade tagit sikte. Min son Andreas, som är missionär där och gift med filippinskan Laila, han ansåg att hans nybyggda hus, det var relativt stormsäkert och hade bjudit in släktingarna och deras barn för ett tryggt förvar. Men man hade inte anat att de närmaste timmarna snabbt skulle förvandlas till en ohygglig mardröm. Inte ens det huset som var byggt enligt västerländskt vis kunde stå emot de extrema vindarna som nu krossade allt i sin väg. Dörrarna slets upp. Det stora, tunga taket lyftes av. Och den vind som nu svepte in, den går nästan inte att föreställa sig. Krossat glas flög som livsfarliga projektiler och vattnet börjar nu stiga in i huset. In i det som nu kallades kanske ruiner eller rester av ett hus. Nu var det svårt att skydda sig. Men Laila var påhittig. Hon föreslog att de skulle tränga in sig alla under ett bordtennisbord. Och nu satt de där. Och en känsla av vanmakt låg nära till hans. Andreas hann tänka att om vi skulle dö nu, då är det sista ordet jag viskar, så är det Jesus. Volontärerna från Sverige och Finland, de skrev avskedsbrev, helt säkra på att de inte skulle överleva det här. En skrev en vacker lovsång. Efter ett tag så började alla sjunga lovsånger. Mitt barnbarn Alfred ropade till sin pappa. Pappa! You have to do something! Pappa, du måste göra något. Han älskar sin stora, trygga pappa som alltid annars finner på råd. Efter de längsta timmarna i deras liv så var det så äntligen över. Ön var oerhört sargad. Många dog. Dock inte på just den platsen där familjen Pettersson var. Hemma i Sverige såg vi och hörde min son Andreas som en av de överlevande svenskarna vittna på Aftonbladets livesändningar. Han vittnade om hur de hade hållit modet uppe under de långa timmarna genom att be och lovsjunga. Och jag kommer aldrig att kunna tacka Gud nog för att han beskyddar mina nära och kära. En liten solskenshistoria i samband med det här. Missionärsfamiljen fick komma hem till Sverige och vila upp sig efter det här. Och Alfred, mitt barnbarn, han var då 6 år. Han säger till mig: farmor, you know something? Pappa, he is my hero because he never give up. Farmor, vet du, pappa är min hjälte därför han ger aldrig upp. Han såg, han iakttog. Han såg att ur spillrorna så reser sig Andreas upp. Han bygger ett ännu stormsäkrare hem. Han planterar nya träd. Och han får nya visioner om hur skolarbetet i den skola han byggt ska utvecklas. Han ser också hur den ekologiska farmen ska kunna resa sig upp ur spillrorna. Att aldrig ge upp. Tänk vad barn ser. Thank you. Det lyssnade just på Den vägen tar slut och det var jag som sjöng. Vilka besynnerliga blixtar som kom allt oftare i mina ögon. Och så suddigt allt började bli. Jag kunde nätt och jämnt läsa de där små noterna. Nej, jag måste ta mig i kragen och byta glasögon i alla fall. Men optikern skakade på huvudet. Det fanns ingen styrka i världen som kunde ge mina ögon skärpan tillbaka. Han föreslog ett besök på syncentralen på Rehov istället. Och där träffade jag den mest nitiska ögonläkare jag har träffat. Och i min okunnighet och kanske nonchalans så hoppades jag förstås att det skulle vara något som var ett enkelt litet fel bara. Som snabbt kunde åtgärdas med någonting, vad det nu kunde vara. Men hon var inte snabb. Sen förstod jag ju varför. Efter 2 timmars noggrann undersökning så skickades jag på MR-röntgen. Och jag anade inte ens då vad som väntade. Jag har en mycket positiv livssyn och jag tänker sällan det värsta. Det kan lika gärna gå bra. Det är en mening som jag gillar. Men den här gången gick det inte så bra. Eller hur man nu väljer att se det. För det visade sig vara en hjärntumör som måste opereras snarast möjligt. På grund av att den tryckte på synnerven och hotar att klippa av den. En mycket stark känsla av overklighet infann sig vid det beskedet. Var det så att min inspelning av sånger om himlen var det ett sätt att förbereda mig själv för min egen himmelsfärd? Ganska snart efter beskedet så fick jag komma till Linköping för operation. Och man hade anlitat deras bästa kirurg på grund av att min tumör låg faktiskt illa till. Och på morgon på väg till operationen så var jag trots allt oerhört lugn. Det var så många människor som bad för mig. Så när sköterskan frågade om jag behövde något lugnande Det var ju ganska vanligt. Så tackar jag, nej, jag är ganska lugn. Jag tackar nej. Tumören var dess bättre av godartad karaktär och kirurgen förklarade att de hade fått bort hela tumören. Så direkt när operationen var klar och jag vaknade upp så såg jag kristallklart. Direkt. Vilket mirakel. Ambulansfärden tillbaka till Rehov, det var dock en skräckresa. Inget morfin i världen hjälpte när jag hostade till och när bilen krängde. Tårar bara sprutar av den ohyggliga smärtan och jag är vanligtvis väldigt smärttålig. Men då ser jag hur en av ambulanskillarna som satt bredvid mig, han tar upp en näsduk och torkar mina tårar och så säger han så här: ja, jag vet vem du är för min fru är med i din kör. Och efteråt så blev jag lite tagen av den där liknelsen som jag omedelbart såg i den där händelsen. Gud, du vet vad jag heter. Du känner mitt namn. Gud, du ser när det gör ont i livet. Och du torkar mina tårar. Så kändes det för mig i alla fall. Och även om det inte blev någon himlafärd för mig den gången, så vet jag ju att den dagen kommer. Och ja, jag fortsätter att sjunga mina sånger om att det finns en himmel. En himmel som är lika verklig som den jorden som jag trampar på. Och där allt som vi tyckte var vackert och underbart här på jorden är förberett för oss.
Segelbåten stäv, presskragar och blåklint mitt bland böljande sätt. Kalkstensdamm i landsväg mellan blå elden blå. Hur ska inte himlen vara då? Jag tackar smått och stort, för vart jag vänder mig så är det underverk jag ser. Men du har lovat göra mycket, mycket, mycket mer. Pir som bryter vågen vid solmättad strand, barn som plocka snäckor i solbränd hand. Svanor högt mot sky, smultron på ett strå. Hur ska inte himlen vara då? En dag ska jag leva i en värld bättre än här, för han som gjorde God.
ska inte himlen vara då, hörde du just. Och det var jag som sjöng. Man omvärderar så mycket när man gång på gång är med om olika trauman. Som för mig i alla fall hittills slutat lyckligt. Små, ganska självklara saker blir till något stort. Tänk att få vakna på morgonen och le och tänka så gott en fattig kan må, som pappa alltid sa. Och tänk att ha en sån underbar livsuppgift. Att få sjunga och spela, predika, leda körer, resa runt i vårt vackra land. Mötet med alla underbara människor. Jag känner mig så oerhört privilegierad. Och tänk att få vara älskad och omsluten av Gud. Och tänk att ha så många goda vänner. Det är inget jag längre tar för givet eller självklart. För när det gäller vänner så har jag sett dem både komma och gå nämligen. När man har framgång, då vill många vara ens vän. Men när livet går sönder så faller faktiskt många bort. Men en finns som envist, orubbligt älskar mig trots allt.
Genom dagar och genom smärta och sorg finns en Gud som är trofast mot mig. När min kraft runnit ut, hjärtat som tagit slut, beviset för mig. Varje ord, varje löfte är sant. Det jag såg som omöjligt förvandlade han. Han är trofast,
han är trofast.
Du hörde Han är trofast med mig, Gerd Ebegård. Studio Bohus utanför Kungälv kommer för alltid vara en viktig plats i mitt liv, för det var en milstolpe verkligen. En affärsman i församlingen som jag då jobbade i hade fått en vision att jag skulle göra en skiva. Och han skulle stå för alla kostnader. Han verkar ha onödigt mycket pengar, hann jag tänka. För problemet var bara, jag var inte så sugen alls. Många skulle ha hoppat högt av jämfota om man hade fått ett sånt flott erbjudande, jag vet. Särskilt när löftet var att det fick kosta i princip hur mycket som helst. Jag fick hyra in Göteborgs symfoniorkester om jag ville det. Men jag tänkte så det knaka. Kanske jag istället tillsammans med några vänner, vi kunde göra någon sån enkel inspelning som skulle bestå i de där fina lovsångerna som vi satt och sjöng när vi var samlade. För mig veteligt hade de sångerna aldrig spelats in tidigare. Och då var fokus inte på mig som någon sorts artist, för det ville jag inte vara. Utan att se det mer som spridandet av bra låtar. Kanske det var Gud i det här i alla fall. Sagt och gjort. Vi började i all enkelhet att spela in i den här studion. En gång var det Göteborgsbandet Striplers stolthet. När jag jämför med de inspelningar jag gjort sen, med proffsmusiker och maskiner som riktar upp alla falska toner, då ler jag. För det var så enkelt alltihop. Lite småsurt ibland, till och med. Men tydligen så hade vi fångat någon känsla som berörde lyssnarna. För den här inspelningen kom sen att prägla hela mitt liv. För när den släpptes ut i landet så fick den en explosionsartad spridning. Produktionen fick namnet Från mitt hjärta. Och den hade något nytt tydligen. Och jag blev känd för en större allmänhet och fick kallelse från hela Norden att komma och berätta om lovsång. Och det blev min heltidssysselsättning under många år. Märkligt hur det kan bli. Och i år kan man säga att jag firar 30-årsjubileum som kringflackande sångerska och förkunnare. Och jag har fått den ofattbara nåden att fått res till många nationer dessutom. Thailand, Filippinerna, USA, Estland, Lettland, Ryssland. Och jag har delat mina sånger och jag har fått undervisa. Det är ofattbart faktiskt. Och faktiskt, jag kan då och då lyssna med förkärlek från mitt hjärta. Och jag är så tacksam att den blev av.
Hans sång så jär, så skön. Ni har lyssnat till programmet Efter åtta. Dagens gäst var Gerd Ebegård. Sändningen kom från Pingst Mullsjö Nyhem.